Så där. Hjärtligt välkommen till dagens gudstjänst här i Centrumkyrkan Falun. Frans Kemp heter jag, jobbar här som pastor här i församlingen. Och idag har vi jättekul att vi har Marita och Håkan Hansson med oss. Vi hade ju en kvinnokonferens här igår med cirka 100 deltagare, tror jag, ungefär. Jag har hört att det är väldigt gott i alla fall, de jag har pratat med. Så ni får säkert prata mer vid fikat också hur det har varit. Men Marita var talare där i alla fall. Hjärtligt välkomna hit. Sen är också församlingen Fristaden med oss idag. Så hjärtligt välkomna ni också. Våra bröder och systrar här i stan får göra det här tillsammans. Jättekul. Jag tänker att vi ska börja med att lägga den här gudstjänsten i Guds händer. Och sen kommer vi få fortsätta. Så tack Herre för att vi samlas här idag. Syskon och bröder, systrar och bröder inför dig Herre. Tack för vad du har gjort nu igår. Och vad vi vill göra idag, Herre. Ja, välkomna heliga ande. Kom och möt oss på det sätt vi behöver. Du vet vad vi står i, vad vi kommer ifrån och vad som ligger på våra hjärtan, Herre. Men möt oss på det sätt vi behöver, Herre. Tack för det, Herre Jesus. Och så ber att du ska vara med också, Håkan, och med lovsången. Och låt oss få se våra stunder vi fick få möta dig. Få känna att du är nära oss, Herre, på ett speciellt sätt. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Här är församlingen, så nästa söndag kommer vi ha församlingsforum klockan 16. Så blir ingen gudstjänst klockan 11. Klockan 16.
Får jag be för dig innan du går på? Tack Jesus för att du är här med oss den här morgonen. Tack för att vi får lägga den här gudstjänsten och den här prediken i dina händer. Tack för Håkan som har kommit Jesus. Tack för det budskap du har lagt på hans hjärta. Vi ber att du i frimodighet ska låta honom tala. Att han med frimodighet får tala ditt ord. Tack för att du undanröjer alla andra tvivel och låter honom bara få flöda genom din ande. Vi ber att vi med öppna hjärtan får sitta och ta emot det som du vill säga till oss idag. Amen.
Gott att få se er för första gången. Som sagt, jag heter Håkan Hansson och är pastor i Centrumkyrkan. Inte här i Falun, men i Heby som ligger mellan Sala och Uppsala. Och där har vi funnits... Hör ni mig? Det låter. Där har jag och min fru funnits i... Ja, vi har väl varit med i sammanhanget där sedan 2009. I början var vi i Sala i en församlingsplantering som också hette Centrumkyrkan. Men då hette det Centrumkyrkan Sala och då hade man ingen lön. Utan lönen när man hade predikat, det var att man fick städa toaletten. Det var ju också ett intressant. Det är ju så när man gör pionjärarbeten, då får man pröva på alla möjliga varianter. Och en av dem var att städa toaletterna eller diska eller dammsuga lokalen när vi var klara. Och vi finns då i ett sammanhang som heter Salt and Light. Och Fristaden här i Falun är också med i samma nätverk. Våran församling är inte någon jättegammal församling, utan vi har väl funnits i 33-34 år. Jag tror att vi mars 12 mars. Var, ska jag ta en annan mikrofon eller funkar det? Ska jag vrida den lite så? Var det bättre? Ja. 12 mars 1989 startar den här församlingen som vi nu är pastorer i. Och vi ligger som sagt i centrum. Vi är ingen stor församling. Vi är ungefär någonstans mellan 60 och 70. Men vi har alla generationer utom tonåringar. Har vi. De tonåringar vi hade, de är barnfamiljer nu. Med egna barn. Så vi har mycket barn. Det är livat på mötena. Och en del kanske tycker det är jobbigt när barnen springer, men jag tänker att det här är livet. att har vi inte barn med oss i församlingen, då blir det svårt. Vad ska jag säga mer om mig själv? Som ni hör, jag vet inte om det hörs, men jag är född i Norrland och har bott och växt upp på en liten plats som heter Oslo. Ska jag ta den där istället? Ja. Född och upp... Nu, men titta, nu låter det. Jag hoppas ni har hört något av det jag har sagt innan. Men... Så. Ja. Nej, men jag är född i Norrland. Jag är en väldigt dålig norrlänning, för jag tycker inte om snö och köld och så. Men jag spelade mycket både fotboll och hockey när jag växte upp. Min största merit brukar jag säga att jag var nästan värvad av Modo i hockey. Men min pappa satte stopp för det. Och det fick jag inte veta förrän jag var 49 år, och då var det lite för sent. Så ja, så kan det gå. Har vi mer att säga om mig? Ja, jag tror att jag har sagt det mesta. Innan jag börjar predika så vill jag jag har en bok med mig som heter Framåt genom inre vision. Och vad kan det betyda då? Den här titeln fick jag i en dröm. Och det jag förstod av drömmen var att den skulle handla om hur Gud talar. Du vet, Gud talar fortfarande idag, inte bara på Bibelns tid. Vi lever ju fortfarande i Bibelns tid, även om det kanske inte kommer några nya sidor i den här Bibeln. Men Gud talar ju fortfarande. Genom drömmar, genom syner, genom visioner och genom den inre stilla rösten. Och även genom den här. Och den här finns nere i hörnet där på den. Den kostar 100 kronor. Den är inte... Jag har försökt att göra den så lättläst som möjligt. Den är inte så där jättetjock, för många av de här tjocka böckerna, många tar sig inte igenom dem idag. Så den finns och den är enkel. Det ger dig exempel på hur du kan förstå och känna igen när Gud talar. För det är väldigt viktigt att vi gör det. Gud vill ju tala med oss. Gud vill ju ha en relation med oss. Han som kallas ordet vill ju fortfarande kommunicera med oss. Och han gör det på så många olika sätt. Så det är väldigt viktigt att vi lär oss och förstår hur Gud talar idag. Och inte bara på Bibelns tid till de här så kallade apostlar och profeter. Utan han vill ju tala med dig, prata med dig. Umgås med dig och ha en relation med dig. Så. Ja, jag brukar undervisa från den här. Ja, just det. Jag tror att jag har en fru som påminner mig. Igår fick jag vara med lite grann på kvinnodagen fast jag var man. Jag brukar smyga in och sitta längst bak. Men jag har förmånen att som en av få män också få vara med på, det finns en kvinna som heter Anita Barker Andersen. Jag vet inte om ni känner till henne. Hon har någonting som kallas Helandeskolan, och där har jag förmånen, fast jag är man, fått komma in och undervisa utifrån den här för kvinnor. Ja, men män kan också läsa den här faktiskt. Det går om man är man, men då kanske behöver en kvinna som uttyder. Nej, men det är bra för båda könen. Och så. Låt oss be innan jag börjar predika. Nu har jag värmt upp lite. Tack Jesus. Tack att du är här idag, Gud. Tack för din nåd och din sanning. Tack Herre för ditt ord, Herre, som är levande och verksamt idag. Herre, du talade inte bara för 2000 år sedan, du talar fortfarande, Jesus. Så jag ber helige Ande, kom och gör den här gudstjänsten till ett möte med Jesus Kristus, den uppstånden. I Jesu namn. Amen. Jag vill läsa ifrån Apostlagärningarna kapitel 9. Och ifrån vers 10.
Här står det så här. Ska vi se om det börjar prassla här i bänkarna. Det här är ett sammanhang som jag tror att de flesta av er känner igen. Det står så här i Apostlagärningarna kapitel 9, vers 10. I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sade Herren i en syn: Ananias. Han svarade: här är jag, Herre. Då sade Herren till honom: res dig och gå till Raka gatan och fråga i Judas hus efter en som heter Saulus från Tarsus. För han ber. I en syn har han sett en man som heter Ananias komma in och lägga händerna på honom så att han kan se igen. Ananias svarade: Herre, jag har hört av många hur mycket ont den mannen har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från översteprästerna att gripa alla som åkallar ditt namn. Men Herren sa till honom: gå, för han är mitt utvalda redskap för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och Israels barn. Och jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Då gick Ananias, och när han kom in i huset lade han händerna på honom och sa: Saul, min broder, Herren Jesus som visade sig för dig på vägen hit har sänt mig för att du ska kunna se igen och bli uppfylld av den helige ande. Och genast var det som om fjäll föll från hans ögon. Han fick tillbaka sin syn och han reste sig och blev döpt. Sedan åt han och fick nya krafter. Amen. Amen. Många av er känner nog igen den här berättelsen om Paulus. Jag kallar honom Paulus. Här står det ju Saulus. Men han, ni vet ju, han bytte ju namn sen. Så jag tycker det är lättast att säga Paulus. Paulus, det står att han, om man läser i början, så står det att han andades mordlust. Och han var ute efter att förfölja och egentligen utplåna Guds församling. Och nu är han på väg till Damaskus med uppdrag att, man ska säga, terrorisera Guds församling och om möjligt utplåna den helt. Han var ju, kan man säga, den första församlingens största fiende. Det är ganska otroligt om man läser sin Korintherbrevet kapitel 13 och förstår att den här som andades mordlust har skrivit kärlekens lov. Tänk dig det, men här andas han mordlust. Du vet, Gud kan förändra vem som helst. Han kan förändra vilken person som helst. Det spelar ingen roll vad de har gjort eller vad de har varit med om eller vilka initiativ man har tagit tidigare i livet. När Jesus kommer in så kan han ju förändra vad som helst. Den här mordlystne Paulus, han blir en som förkunnar kärlekens lov sen. Och det är ju fantastiskt. Men det som är så intressant att säga är att Paulus, han trodde att han tjänade Gud genom att förfölja Jesus församling. Han trodde att han gjorde det rätta. Han tänkte: ja, det här är Guds väg för mig. Och så började han att strida med Guds församling. Och ibland så blir det ju så här stridigheter, inte bara mot Guds församling utan även stridigheter i Guds församling. Och man tycker att man har rätt. Ja, men min väg är den rätta. Den åsikten som jag har, det är den som vi ska föra fram. Och så blir det stridigheter. Men Gud kan förändra stridigheterna till att det blir möjligheter istället. Det han inte förstod, Paulus, det var ju att när han gav sig på Guds församling så i princip så attackerade han Jesus. Han attackerade Gud. Så han är på väg till Damaskus. Han tror att han har andligt skärpt, men egentligen så är han andligt blind. Men på vägen så möter han någonting som är helt oväntat. Någonting som han inte hade förväntat sig. Plötsligt så omgavs han av ett bländande sken och han faller till marken Och han hör en röst som talar till honom. Han säger: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Och han säger: vem är du, Herre? Rösten svarar: jag är Jesus, den som du förföljer. Tala om att han får en överraskning. Han får liksom, det här är en väckarklocka. Jag har ju trott att jag har gjort rätt. Jag har ju trott att jag har tjänat dig, Herre. Och så plötsligt så uppdagas det att jag har gjort helt fel. Jag har attackerat fel personer. Jag har attackerat med goda intentioner. Så försökte jag att attackera och göra din vilja. Men nu ser jag att jag har gjort någonting som var helt fel. Och Jesus tar det ju personligt när vi attackerar Guds församling. Och det är likadant när vi strider sinsemellan också i församlingen. Det är ju i princip så attackerar du ju Jesus. Du försöker ju att splittra Kristi kropp om du attackerar någonting, någon del av kroppen. Det är Jesu kropp. Så man ska inte angripa Guds församling. Man ska inte heller attackera någon del i Guds församling. Utan tala gott om den. Välsigna den. Även om man inte förstår allt vad andra människor gör i församlingen. Välsigna dem. De kanske inte gör eller sjunger de sånger eller gör det som du tyckte var precis rätt. Men välsigna dem. För du kommer alltid längre genom att välsigna än att tala illa om människor. Men välsigna, vi kallade att välsigna, står det ju, säger Jakob. Vi kallade att välsigna. Paulus blir golvad och bländad. Och i detta möte så slås Paulus med blindhet. Så han ser inte längre. Han kan inte se och han behöver liksom ledas in i Damaskus. Och det som är intressant med Paulus är att fast han då är fysiskt blind så plötsligt så är han andligt seende. Han ser ingenting, han måste ledas, men plötsligt så har hans inre ögon öppnats för en andlig verklighet som han inte hade uppfattat tidigare. Och Jesus, han inte bara ser skenet utan han hör ju också att Jesus talar till honom. Det innebär ju att den personen som blev begravd där i Jerusalem, han lever ju. Och jag trodde att han var död. Den här händelsen, den märker Paulus för livet. Om man läser Apostlagärningarna så ser man gång på gång hur Paulus kommer tillbaka till det här mötet när han ska stå inför olika härskare, både kejsare och kung Agrippa. Så kommer han tillbaka till det här mötet med Jesus på Damaskusvägen, för där var där Paulus liv egentligen började. Och det märkliga är ju också att man tänker att Jesus säger här till Ananias att Paulus ska få veta hur mycket han behöver lida för mitt namns skull. Vi är ju inte så vana vid lidande i Sverige egentligen. Men Paulus, han fick ju faktiskt lida för Kristus. Och under 3 dagar så varken äter eller dricker han. Fysiskt blind men andligt seende och har blivit förvandlat. Det är det som är så intressant med Gud. Han kan ju förvandla det som var tänkt till någonting ont till någonting gott. Han kommer med sina planer, Paulus, men Gud vänder på allting. Och vad händer? Egentligen om man läser lite längre fram så börjar ju den här förföljaren börjar predika om Jesus i Damaskus. Och så står det då att i Damaskus fanns en lärjunge. Det är bra med lärjungar. Det ska ju vi vara allihop. Lärjungar som känner Jesus, som hör hans röst, kanske inte förstår allt han säger, men ändå gör det han säger åt dem. Och Jesus talar till Ananias i en syn, står det. Och ger honom ett uppdrag som, ja, egentligen så var det ju väldigt svårt. Och hade inte Paulus mött Jesus på Damaskusvägen så hade det varit förenat med livsfara. Han får en adress. Han ska gå till Raka gatan. Och han får också namnet på den som äger huset. Och han får också veta vem man ska träffa där. Det är en person som heter Saulus från Tarsus. Och han får också veta vad han gör. Han ber, står det. Och han, den här bedjande Saulus från Tarsus, eller Paulus som brukar kalla honom, han har sett en man som heter Ananias komma in och lägga händerna på honom. Det är ju rätt så intressant då att Paulus, som är blind, har sett en man komma in och lägga händerna på honom. Hur har det gått till? Hur har blinde Paulus kunnat se någonting? Har ni funderat någon gång när man läser Apostlagärningarna? Blinde Paulus har sett någonting. Jo, han har sett någonting i sin ande. Han har sett någonting med sina inre ögon. Har han sett Ananias, han har både sett och hört hans namn. Han har sett Ananias komma in och lägga händerna på honom. Och det här är ju innan Ananias har svarat ja på kallelsen att gå. Han har sett med sina inre ögon. Och Paulus skriver i Efesebrevet 1 och 8 en bön. Jag ber att era inre ögon ska få ljus. Tänk att han som var andligt blind, plötsligt har han fått upptäcka att mina inre ögon kan få ljus så att jag kan se det Gud vill visa mig. Jag kan se och höra när Gud talar. Och det står att han var blind i 3 dagar utan att se någonting. Och plötsligt så ser han med sina inre ögon Ananias komma in och lägga händerna på honom. Och det är ganska intressant. Det innebär ju att det vi ser med våra inre ögon kan vara lika verkligt som det vi ser med våra fysiska ögon. Det kan vara lika verkligt. Ibland så kan vi se tokiga saker. Men om vi ser de visioner som Gud vill ge oss och ser det han visar oss, så kan det bli verkligt också. För det började med att Paulus såg det här inne. Och sen kommer Ananias och lägger händerna på honom. Men det började med en inre syn för honom. Och Ananias har ju också en syn. Du vet, om man läser Nya testamentet så är det ju skrivet på grekiska. Nu är inte jag någon grekisk expert. Men det finns åtminstone 7 olika ord som definierar syner och uppenbarelser i det hebreiska språket. Men det som används här är ett ord som heter horama. Och det används både när Paulus och Ananias har syn. Om Ananias har en syn med sina fysiska ögon eller med sina inre ögon, det är svårt att veta. För det definieras inte på det sättet. Men båda två har en syn. Båda två hör Jesus tala. Och båda två gensvarar, kan man säga. Och i och för sig så har väl inte Paulus så mycket val. Han får ju bara sitta och vänta och hoppas på att Ananias gör det som Jesus säger. Och vad säger då Ananias? Ja, egentligen säger jag vill inte. Han säger ju så. Jag har hört så mycket tok om den där Paulus. Han kom inte hit med några goda rekommendationsbrev. Och han har liksom inte något gott rykte från Jerusalem heller. Jag har hört mycket dåligt om den där mannen. Och nu är han här för att ställa till ännu mera elände. Ska jag verkligen gå och besöka honom? Är det verkligen så klokt? Och så försöker han då resonera med Gud. Och för att han, vi gör ju så ibland att vi tycker att vi vet bättre än Gud. Men förstår du väl här att jag kan ju inte göra det här. Det borde du ju begripa. Men det är ju så att Gud vet ju ofta bättre än vad vi vet. Jag har hört hur Saul förföljt församlingen i Jerusalem. Och nu ska han göra samma sak här. Är det verkligen så klokt att jag ska gå dit? Har du verkligen tänkt riktigt nu, Herre? Men så går han. För han hör Gud säga att han ska bli mitt vittne. Och när Ananias kommer in till Paulus så säger han: Saulus, min bror. För då har han poletten ramlat ner hos Ananias också. Paulus är inte längre min fiende. Han är min bror i Kristus. Vi har samma Herre. Det spelar ingen roll vad han har gjort tidigare. Nu har vi samma Herre och vi har samma mål. Och så säger han: Jesus som visade sig för dig på vägen. Hur kunde Ananias veta det? Jo, genom uppenbarelse, genom att Gud hade talat till honom. Jag tycker det är intressant att se att när Gud förbereder både Ananias och Paulus. Han förbereder både Ananias som han sänder och han förbereder Paulus som är mottagare av den här bön, eller liksom den förbönen. Så han förbereder båda. Inte bara Ananias och inte bara Paulus, utan han förbereder båda för deras möte. Och när de möts och Ananias lägger händerna på honom och Paulus får tillbaka sin syn, så blir det ju en förändring i Paulus liv. Den här hänsynslöse förföljaren blir en överlåten förkunnare om Jesus Kristus och hans kors. Men det man behöver tänka på är att lydnad är viktig. Att vara lärjunge, det innebär ju att man följer och gör det min mästare säger. Även om jag inte begriper allt, jag förstår inte allt han säger. Men när Jesus talar och säger åt mig att göra någonting, då går jag, då gör jag det. Jag behöver inte förstå allt. Ofta så ser man i efterhand, när man tittar i backspegeln, att ja, men Jesus, du hade ju rätt. Jag förstod det inte, jag fattade inte det. Men när jag tittar bakåt så ser jag att det du sa, det stämde. För Gud har ju ett annat perspektiv än du och jag. Ananias var ju väldigt tveksam. Och det förstår man ju. Det är ju rent mänskligt. Men tänk att fast man är tveksam, fast man är rädd och fast man är lite osäker, så kan man ändå följa och lyda Gud och göra det han säger. Han visste ju inte hur Paulus skulle reagera. Han visste ju inte, och tänk om jag har hört fel. Tänk om jag bara, ja, det blir, ja, allting bara faller platt till marken. Gud behöver ju lyhörda lärjungar. Gud behöver dig och mig och att vi lyssnar till honom och följer honom och gör det han säger. Det finns en profet som heter Joel och som hade ett profetiskt uttalande som Petrus citerar på pingstdagen. Och det är lite förkortat, så går det ut på att söner och döttrar ska profetera. Unga ska se syner och era gamla ska ha drömmar. Nu tror jag inte det är förbehållet bara gamla som ska drömma och bara unga ska se syner. Utan jag tror att Joel vill säga att unga, gamla, män och kvinnor kan höra Gud tala. Det spelar ingen roll om du är ung eller gammal, om du är man eller kvinna. Alla kan höra Gud tala. Och han talar på många olika sätt. Och vi behöver lära oss hur anden talar och känna igen hans röst och känna igen hans maningar. För han talar ju på många olika sätt. Han talar ju framförallt genom Bibeln. Det är det bästa verktyget du kan ha. Att läsa den, studera den och få Guds inriktningar på livet. Och ibland så blir det ett ord väldigt levande. Du får som ett ord som hoppar upp och talar till dig. Men Gud talar också genom drömmar. Vi har många exempel i Bibeln där Gud talar genom drömmar. Vi har Josef när Gud talade till honom. Vi har Farao och till Nebukadnessar. Till och med de som inte har en relation med Gud kunde Gud tala genom drömmar. Och den första gången jag upplevde att Gud talade i en dröm, eller jag förstod att Gud talade, kanske jag skulle säga, det var 11 september 2001. Jag såg två torn som brann och jag såg människor som hoppade ut, du vet, 9/11. Jag vaknade på natten och jag fattade ju inte vad det var. Jag trodde bara att jag hade haft en mardröm. Och så på morgonen när jag kliver upp och slår på tvn så ser jag det jag hade sett i min dröm. Och jag tror att när såna här stora saker händer så talar Gud till många människor. Och jag tror att tanken var egentligen att han kallade många till bön. Bland annat mig, men jag förstod inte det då. Jag fattade inte att Gud talade. Gamla testamentet är ju en stor del skriven av profeter och många profetier. Gud talar ju fortfarande idag genom profetiskt tal. En del av de här profetierna i Gamla testamentet, eller många av dem, har blivit uppfyllda, speciellt när Jesus kom. Men det finns fortfarande en del som väntar på att de ska uppfyllas. Men Gud talar också i vårt inre, genom dina inre ögon. Och genom dina inre öron. Du ser kanske saker. Du hör saker. Du hör den helige ande tala. Och det vi måste våga göra, det är att våga pröva det Gud säger. Och försöka göra det han manar oss att göra. Ananias såg en syn. Han både såg och hörde Gud tala. Och du kan också höra Gud tala. Du kan också se det Gud vill att du ska se. Och hur kan jag då lära mig känna igen Guds röst? Har du funderat på det någon gång? Om du läser till exempel Jesaja och läser hans profetior. Hur låter det? Språkmässigt så låter det som Jesaja. Han använder Jesajas ord, han använder Jesajas formuleringar. Läser du Jeremia, när Gud talar genom Jeremia så använder han Jeremias ord. Han använder Jeremias personlighet. Och så när Gud talar till dig så är det mycket i din egen inre konversation. Det låter nästan som att det är du själv ibland. Och det är det man behöver lära sig att urskilja. När är det Gud? Och när är det mina egna tankar? Och när är det fienden som talar? Hur känner jag igen det? Det man kan säga om när fienden talar så är det ju sällan någonting gott. Det är ofta anklagelser. Du ska inte tro att du är någonting. Du duger inte till någonting. Och det där Nu gjorde du bort det igen. Och när Gud talar så är det oftast uppmuntran. Det är tröst. Det är vägledning. Det är fyllt av kärlek när Gud talar. Och när Gud talar så ofta så är det, har jag upplevt att det är som spontana tankar som kommer. Det är bara liksom, det ploppar upp någonting. Ungefär som, jag vet, kanske ett dåligt exempel. När man fiskar och så åker flötet ner under vattnet och så ploppar det upp igen. Det är liksom så där. Det kommer upp någonting. Som det kan vara helt oväntat. En tanke, det kan vara en tanke eller en känsla som växer. Och du kommer liksom inte ifrån det. Det kan vara en känsla av frid över en situation. Du ber för en speciell situation och så har du frid. Ja, men Gud, det här känns bra. Eller också har du ska göra nu. Du ska börja på ett nytt jobb. Eller du har sökt ett jobb eller fått ett erbjudande. Men det känns inte riktigt bra. Det är någonting som gnager. Kanske är det Gud som vill säga någonting. Hans röst är ju väldigt mild. Väldigt försynt. Det är som vi sjöng om en stilla vind. Liksom. Det kan vara väldigt stilla. Och det är så lätt att missa det ibland när Gud talar. För att det är liksom så milt och försiktigt och så. Det man behöver liksom inte kämpa för att höra Guds röst. Det är liksom inte någonting vi ska klämma fram ur vårt inre. Utan det är ju som ett inre liv som bara får flöda lite försiktigt. Problemet när man försöker lyssna in Gud är att man försöker lyssna efter en hörbar röst. Och visst, Gud kan tala med en hörbar röst. Det finns många exempel på det. Men oftast när han talar är det genom den här inre, stilla, milda, kärleksfulla rösten. Och när Gud talar är det väldigt spontant. Det är inte så analyserande som mina egna tankar är. Liksom man analyserar situationer och så. Men när Gud talar så är det liksom spontant. Hans röst är mer kärleksfull, mer mild och mer läkande än några andra tankar. Och han kommer alltid med vägledning, han kommer med tröst, han kommer med uppbyggelse och han kommer med uppmuntran. Är det någon får ord som inte bygger på de här byggstenarna, då kan du nästan vara säker på att det där var nog inte Gud. Och när Gud talar så blir det som en reaktion i mig också. Det blir liksom det händer någonting. Man blir upprymd. Man får liksom liv. Man får frid. Och ibland kan man också bli rädd för att Gud kanske säger att man ska göra någonting som man inte begriper varför man ska göra det. Jag hade för ett antal år sedan så var jag var ledig på dagen och var lite hungrig. Jag skulle åka eller gå och äta pizza. Ensam var jag och jag går och köper en pizza. Och precis när jag är på väg in på pizzerian så bara kommer en sån här spontan tanke att jag ska gå och köpa bröd, jag ska köpa mat. Och speciellt ska jag köpa bröd. Och så ska jag åka till en familj. Och jag tänkte, nej, det kan jag inte göra. Så jag försökte, så skulle jag precis lägga handen på handtaget och gå in till pizza. Så kom den där tanken igen. Jag tänkte, men ja, det kanske är du Gud. Så då gick jag till mataffären, handlade mat, blandade lite falukorv, allt liksom här basvaror. Men speciellt bröd, för bröd förstod jag var viktigt. Och så åkte jag till den här familjen som jag tänkte, men vad ska jag dit och göra? Det här är ju ingen fattig familj så. Och så kom jag dit och jag lämnade matkassarna i bilen för jag kände mig lite dum när jag kommer dit. Och kvinnan är ute och går runt huset. Och så säger jag hälsar på henne och säger, ja, hur är det, frågar jag. Ja, det är inte bra för jag har inga pengar. Jag kan inte köpa mat. Och så får jag plocka fram mina matkassar ur baksätet och säger, ja, Gud. Och vet du vad hon hade gjort? Hon hade gått runt huset och proklamerat, talat utifrån Psaltaren att det står att den rättfärdige ska inte sakna bröd, står det. Och så får jag komma, istället för att gå och köpa pizza så fick jag åka och köpa bröd. Och jag förstod det inte, för mig var det inte logiskt. Men du vet, Gud vet ju mer än vad jag vet i alla fall. Och det är jag glad över. Jag tror att din hörsel kan tränas. Alltså jag, kanske inte de här rörorna, men de här rörorna som man har på insidan. Det berättas om profeten Samuel i hans barndom. När Gud började tala så hade han inte lärt känna Herrens röst. Utan han behövde hjälp av Levi, eller Eli. Men det här är Gud. Det är Gud som talar till honom. Och när Gud talar så ska du gensvara på det här sättet. Jag tror att vi behöver lära oss det. Vi behöver lära varandra. Gud talar genom bilder och tankar. Och du behöver lära dig att urskilja. Vem är det som talar? Är det egna tankar? Är det egna bilder? Är det Gud som talar? Eller är det fiendens brinnande pilar? Och så gör man en prövning i sitt inre. Ja, men jag tror att det är Gud. Och så går man iväg och så är man feg som jag. Så gömmer man matkassarna i baksätet tills man har kollat läget. Eller också är man frimodig som Ananias och går in och lägger händerna på Paulus. Men man behöver göra en prövning. Är det Gud? Och är det Gud? Ja, men då kanske jag ska gensvara på något sätt. På det han har sagt. Jag kanske behöver agera. För Gud tycker om att tala till oss. Och ofta talar han i bilder. Du vet, när Jesus undervisar. Det är ju nästan bara bilder. Det är fisknät och det är såningsmän. Och det är alla möjliga. Det är bilder. Och Gud talar ofta med bilder. Så, för att kommunicera med oss. Och man kan ju utveckla den här hörseln också. Och jag tror att allt det här som jag har talat om. Det börjar egentligen med en längtan efter att få höra Gud. En längtan efter att få umgås med honom. I bön och bibelläsning. För det är ju som att när man ber så kopplar du ihop med Gud. Och när du börjar be så plötsligt så börjar du be saker kanske som du inte hade tänkt att du ska be över. Och jag tror att det är Gud som verkar i dig. Så att man kan träna det här genom bön och genom att vara lyhörd och lyssna. Men det börjar alltid med en längtan. Och man behöver vara väldigt uppmärksam på ens inre. Och man behöver prioritera lyssnandet. Det är ju faktiskt, Gud har ju sagt många gånger i Bibeln. Hör du som har öron. Vad anden säger till församlingen. Och hur många är det som har öron här? Jag tror jag ser ingen som saknar öron. Jag tror att det gäller oss allihop. Hör du som har öron. Vad anden säger till församlingen. Och det här är ju någonting som också tar tid. Det kommer ju liksom inte på en enda gång. Utan det tar ju tid. Det är ju någonting som man utvecklas. Och så ibland kan det vara som att man tar tre steg framåt och så tar man två steg bakåt. Och så tycker man, ja men nu kan jag det här. Och så säger man, nej men det kunde jag inte. Och så får man liksom, det handlar ju om relation. Att bygga en relation med Jesus. Och då går man ibland framåt och så lyckas man och tycker man, ja men nu ja. Jag grejer det här, jag kan det här. Och så sen upptäcker man att man behöver vara ödmjuk för ibland så misslyckas man också. Men misslyckanden är också en del i processen av att lära sig höra vad Gud säger. Lyssna med förväntan. Håll ut. Ge inte upp om du någon gång skulle misslyckas med dina försök att höra honom. Och Gud kanske inte talar varenda gång du sätter dig och ska lyssna. Ja, Gud är ingen som, han babblar inte liksom i onödan, utan han talar för att kommunicera, han talar ju för att umgås med dig, men han talar också för att leda dig och dra dig framförallt nära honom, men också för att använda dig till att bli en välsignelse för andra. Så Gud välsigna dig. Jag tror att du kan höra Gud. Och har du inte gjort det så kommer du få göra det. Om du har en längtan. Det börjar där. Och sen så kan det bara växa och fördjupas. Låt oss be. Fader, vi tackar dig. Jag tackar dig, Gud. Tack för din heliga andes närvaro, Herre. Jag ber om välsignelse över varenda person som sitter här idag, Herre. Tack att du älskar var och en, Herre, med så mycket kärlek. Så mycket barmhärtighet och nåd, Herre. Herre, det är ingen som är mer än någon annan, Herre. Utan i dina ögon är vi alla lika värdefulla, Herre. Så jag bara tackar dig, Jesus. Tack, Jesus. Och Herre, jag tackar att ingen ska behöva känna sig ensam heller. Herre, det finns personer som känner sån ensamhet. Men jag ber, Fader, jag ber om din välsignelse över de här ensamma hjärtan, Herre. Det är någon speciellt som känner sig så ensam. Jag bara tackar dig, Gud, för att du välsignar och leder. Och jag ber om din välsignelse över den här församlingen. Tack, Herre, att du ska fylla varenda plats i den här församlingen. Varenda bänk ska vara full här. I Jesu namn. Amen. Amen.
Tack så jättemycket, Håkan. För ett par år sedan så fick jag träna på det där med att lyssna in Gud. Och då gav han mig en sång som jag tänkte att vi skulle sjunga tillsammans. Vi sjöng den igår bland annat. Den heter Ett förvandlat Sverige, en förvandlad värld. Och texten eller tanken bakom den är hämtad från Andra krönikeboken 7. Där det står 7:14. Men mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar. Då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. Vi sjunger tillsammans. Eller lyssnar. Det får ni göra som ni vill. Stop. ber tillsammans. Tack Jesus för det som vi har fått höra. Tack Gud för att du har talat till oss var och en. Och fortsätter att tala till oss. Herre, du gör det på olika sätt för oss alla. På olika sätt i olika stunder. Men Jesus, vi ber att du ska fortsätta och göra din röst hörd mitt ibland oss. I våra hjärtan. Genom drömmar, genom visioner, genom tilltal på olika sätt. Tala till oss genom våra nästa. Tala till oss genom ditt ord. Tala till oss genom naturen. Ja, du, för dig finns inga gränser på hur du vill tala, Gud. Hur du kan tala. Men Jesus, vi tackar dig för att du gör det. Tackar dig för att du gav mig den här sången. Att kunna sjunga och proklamera att ja, men vi vill se vårt land förvandlas. Förändras till det bättre, Herre. Jesus, det är våran längtan. Och det handlar om, ja, som det står, Gud, att vi behöver ödmjuka oss och be om förlåtelse för det som vi har gjort som är fel. Men tack för att du vill förlåta och du vill ge läkedom åt vårt land. Läkedom till våra kroppar, läkedom för våra sinnen, Herre. Tack för att du upprättar och helar. Förändrar och förvandlar liv, Jesus. Det var inte någonting som du bara gjorde på Bibelns tid, utan du gör det än idag. Och du gör det här just nu, Herre. Vi tackar dig för det, Gud. Fortsätt tala, Gud. Att du vill stå där med dina skyddsänglar och beskydda den minsta, Herre. Tack för att du är med, Jesus. Om någon annan vill lyfta upp någonting så varsågod.
Tack Herre för vad du gör med oss. Tack för din godhet och din kärlek, Herre. Och jag ber dig också vara med oss under veckan som kommer. Du vet vad som ligger framför. Var och en här. Jag ber med kraft och styrka. På alla områden, Herre. Jag ber om det i Jesu namn.